roligt att Sissela Kyle har tagit sig tid att komma till oss.
Mm, tack, det är roligt att vara här.
Välkänd skådespelare, komiker, styrelsemedlem i Orion Teatern.
Precis som du, Olle.
Så är det.
Mm.
Så, och regissör, absolut.
Och radiospanare.
Jag känner egentligen inte Sissela. Nu gör jag lite grann det, tycker jag. Mm. Så vi har pratat för mycket, så att kunde samtalet bara fortsätta som vi har pratat nu, så blir det jättebra. Mm. Vi har mötts genom åren egentligen. Mm. Och jag blev väldigt glad när tackar jag till dig. Jag kände faktiskt ganska nervös. Jag är alltid nervös.
Men för mig,
hur ska det här gå?
Ja, och det händer mig ibland att folk säger det, att de är lite nervösa att möta mig. Och jag vet inte, jag kan känna mig lite sådär, lite roligt är det, tycker jag.
Men du är van det?
Ja, men faktiskt. Ja. Alltså, jag tycker det är skönt att man liksom tänker, nu får man skärpa sig. Det känns bra. Ja, men nu det har det släppt, va?
Ja, jag är helt chockerad över denna vänliga själ.
Ja.
Men det är någonting, dels när vi sitter i styrelserummet där, så är du väldigt rolig även
då.
Privat.
Ja, jag vet.
Du ser det. Du kan,
men, och ibland det, blir det, så, det bara roligt. Ja.
Men sen också ganska skarp.
Mm, det är väl därför de är nervösa då, kanske.
Ja, så att det är... Och,
men min mamma sa så här när jag berättade att jag skulle komma hit. Min mamma är 93 och ett halvt år och hon är nästan helt blind. Och hon bor på Sofiagården. Och hon brukar vara med mig ofta när jag gör någonting. Eller om vi går och tittar på någonting. Ja, bla bla bla. I alla fall så sa jag då att jag ska vara på kyrkan och jag ska träffa prästen Olle Karlsson. Varför det, sa hon. Ja, han har sådana här samtal och då ville han prata med... Jaha, ja, det var ju besynnerligt. Men varför vill han det och vad ska det vara? Jo, så han är väldigt trevlig och du vet, jag är ju också jättetrevlig. Ja, sa hon, men om jag kommer då blir det nästan för trevligt.
Alltså du måste ju berätta om mamma, att hon...
Ja, alltså det här måste jag berätta. Det är så underbart. Min mamma, hon är väldigt bildad. Och då menar jag inte bodybildad, utan i huvudet bildad. Hon kan en massa dikter utan till. Och så har hon sin kompis Ingrid. Och då sitter Ingrid och mamma och berättar mamma för mig. Det är så bra, förstår du. För då kan jag, till exempel, så börjar jag läsa en dikt. Det låg ett skimmer över Gustavs dagar. Något flärdfullt, om du vill. Ja, så där så börjar hon och så läser hon jättelänge. Och så kommer jag inte ihåg riktigt. Är det Tegnér som har skrivit? Och då förstår du. Ingrid har en trolleribrås. Och då kan hon titta i den. Och då vet hon vem det är som har läst det. En trolleribrås. Hon har den här och så kan hon titta. Kan det vara en telefon? Frågar jag då. En telefon? Ja, nej. Ja, hon ringer inte med den. Hon får alla möjliga upplysningar ur den.
Är inte det
jättebra? En trolleribrås.
Ja, otroligt. Vad heter mamma?
Hon heter Gunhild Kyle.
Du kommer inte från en skådespelarfamilj.
Nej,
utan du
inte
kommer från
akademisk
familj.
Ja, jag kommer från min mamma var Nordens första professor i kvinnohistoria. Och hon blev utsedd den 8 mars 1984 till det. Hon var historiker och så hade hon skrivit en avhandling som handlade om flickskolan under 1800-talet. Och det gjorde hon på historiska institutionen. Men så skapades det en ny institution. Och det var den kvinnohistoriska. Och detta var vid Göteborgs universitet. Det fanns inte tidigare. Och då blev min mamma den första professorn på den institutionen. Och det var, som jag berättade för dig, Olle, väldigt tuffa år för henne. För jag skulle nog säga att hon blev mobbad på sin arbetsplats. För att de övriga professorerna var alla män. och i den väldigt strikta weibullianska skolan, som ju mamma också då var en del av. Men de tyckte inte att kvinnohistoria var ett ämne. De tyckte att det var politik. Så att det hade alls, inte alls samma dignitet som då riktig historia. Det kunde även, alltså riktig historia kunde vara klassbetonad, för då handlade det om arbete och krig och sådana saker. Men kvinnohistoria, vad är det? Det är politik. Så att hon var akademiker, och min pappa var lektor och han var lärare i svenska och historia, och han var en stridbar politiskt engagerad man. Han var anarkosyndikalist.
Det är fint.
Alltså, ja, det är bra.
Ja, verkligen.
Ja, ja. Det var han. Mm.
Och han var det på riktigt, alltså,
ja,
med
vad menar du?
Jag var det i mina tonår, ja, och hade drömmar om att bygga sådana syndikat, ja, och sådär. Visst.
Ja, han var det på riktigt, Peter.
Det tycker jag är, det är egentligen,
ja, det är väldigt bra.
Ja, jag,
men det är
det
också en, vad säger, det är en oerhört teoretisk hållning att leva efter. Så jag upplevde nog min pappa som ganska sträng teoretiker, alltså lite Robespierre på något sätt, alltså väldigt mycket, man tycker ibland man kan liksom jämka lite och anpassa, nej, inte pita och kyle.
Men det här, och då, att du då är rolig och väldigt skarp, det lär ju ha någonting med uppväxten att göra där.
Det kan ju gott hända, ja. De var båda otroligt skojiga människor. Mamma är ju fortfarande hissnande rolig.
Vi ska bjuda in mamma sen också.
Ja,
med
trolleribråsen. Ja.
Men och då, nu är vi ju, vad tänker du om den här in, vad ditt förhållande till kyrkan?
Ja, mitt förhållande till kyrkan är i stort sett obefintligt, skulle jag säga. För att jag är uppvuxen i ett gudlöst hem. Båda mina föräldrar gick ur kyrkan så fort man fick, när det var möjligt. Och det var år 61. Eller vad var det?
Sverige upphör att vara ett Luthers land 1949-51. Ja. Någonting. Alltså, annars var man tvungen att vara lutheran.
Ja, ja,
så
ja.
Någon gång,
men när man fick lov att lämna statskyrkan. Då ansökte paret Gunhild och Peter Kyle om att göra det.
Tycker du att det är konstigt egentligen?
Jag tror att det var oerhört följdriktigt för dem. Därför att de inte kunde vara med i ett samfund som de inte helt trodde på. Därför att tro och ideologi var oerhört viktigt för dem.
Och att vara tvungna att vara med, man tänkte.
Ja,
tänka det.
Nej, utan då ville de välja. Sen var det så att min mamma kom från ett hem. Hennes mamma kom från ett frireligiöst hem. De var metodister. Och hennes pappa kom från ett högkyrkligt hem, skulle jag säga. Så Gunhild är uppvuxen med Bibeln.
Oj, oj, oj.
Och har verkligen läst Bibeln och är kunnig om det. Och hon är nog klart mycket mer så här sliten och kluven och inte utan tro eller så, utan jag tror att hon vände sig mot tvånget. Att hon absolut inte ville tillhöra ett samfund som man var tvungen att tillhöra. Det var nog hennes en av de största anledningarna för henne att lämna, medan min pappa var mer befriad, skulle jag nog säga, från religiösa grubblerier överhuvudtaget. Så att det här gjorde att jag blev liksom aldrig presenterad för kyrkan och tron på något sätt. Det var, jag är inte konfirmerad.
Inte för sent.
Nej, det är det inte. Jag är inte min kyrka.
Du slipper.
Ja. Mm.
Hörde, så, och vi ska vara väldigt glada att det finns religionsfrihet.
Mm.
Alltså. Och jag tror också att det här är ett jättedilemma för oss. Att jobba i kyrkan. Att ha det här där arvet sitter kvar.
Mm.
Att det är någonting som man faktiskt, ett överhetssamhälle och någonting. Men för den skull. Det här har ju också gjort att vi. Men är du ateist själv?
Det kan jag inte säga. Jag ska säga att jag går gärna. Jag besöker gärna ett kyrkorum. Och jag är väldigt förtjust i kyrkan, kyrkobyggnader, och jag uppsöker gärna en kyrka, och jag trivs även på en kyrkogård. Och jag tror verkligen att kyrkan och byggnaden har en enorm funktion i en helande och samlande kontext. Jag är till exempel väldigt glad över de här nya tankarna på att kyrkan skulle öppna flyktingmottagningar. Det tycker jag, eller flyktingboende, ja, alltså. Det tycker jag vore enormt lämpligt att det blev liksom flyttades från Bert Karlsson in till kyrkan. Mm. Det känns som en otroligt bra och vettig idé. Så att jag inte liksom inte motståndare, men det är som de tankar som jag har egentligen som skulle kunna passa i kyrkan, de har på något sätt hittat en annan väg än så länge.
Vilken väg då? Alltså, om jag får,
ja.
För det här är någon slags andlig väg, låter det som då? Eller?
Ja, vad är det?
Jag tänker att andlighet är relationer. Och jag tänker att det är, nu blir det så här att andlighet handlar om människans tre grundrelationer, lite teoretiskt. Men det är så att, att ha en relation till sig själv, att liksom försonas med tillgångar och brister och bli någorlunda hyfsad människa. Andlighet är också relationer till andra. Det finns ju få liksom, är det något som skapar det? Men andlighet är också en relation till vad gör jag på den här jorden? Jag tänker att liksom, från den första stunden vi finns till så börjar vi, eller när vi kan börja uttrycka oss, liksom, vad tar universum slut? Vad gör vi här på jorden? Vad händer när vi dör? Och andlighet är ju för mig också de djupaste frågorna om existensen. Så jag tänker att ett förhållande till en högre makt, förhållande till andra och ett förhållande till sig själv, säger jag då. Och här finns det ju inget facit.
Nej, begreppet andlighet, det används ganska svävande på något sätt.
Att relationer skulle jag säga.
Ja, och de tre grundrelationerna kändes ju väldigt relevanta när du presenterade dem. Och i så mått så är jag såklart andlig. Och det är nästan svårt att inte vara det.
Nej, men, ja, men det är det. Och det är därför jag tänker, det som är... Alltså, om sådana här frågor så kan man ju aldrig vinna en debatt.
Nej, och man kanske inte ska det.
Nej, och utan här, jag tänker att så handlar det om att ha... Och därför tycker jag att det är väldigt... De här samtalen för mig är ju bara att kunna öppna upp ett samtal som jag tycker vi inte har kunnat föra till landet. Kanske på grund av att så mycket är kyrkans eget fel. Jag vill inte skylla på kyrkan. Jag är väldigt glad i Svenska kyrkan. Jag är glad att jag får vara präst med hela den människa jag är. Att det finns plats. Men jag tror att det finns ett arv som vi har att göra upp med. Som har gjort att... Och det kan man se i de här rummen någonstans. Att det är en febril aktivitet från morgon till kväll. Och i en tid när det bara... Alltså, var finns det plats för människan någonstans?
Ja, verkligen. Och jag ska säga att jag kan uppleva ett enormt behov av vad man nu ska kalla det. Och då har jag ingenting emot att det är kyrkan eller tro. För att vi är så genommaterialistiskt fungerande, tänkande samhälle. Där vår strävans mål är så materialistisk och så lätt urholkad. Då kan jag verkligen uppleva ett behov av något annat.
Och det kan ju räcka långt att säga detta något annat.
Men sen... Ja, det kan räcka ganska långt det där något annat. Det kan vara rätt schysst att säga faktiskt. Jag tycker det också. Och vad bra att det är... Men Svenska kyrkan känner man väl nästan här på gränsen till för tolerant. Alltså i sitt välkomnande och i att... jag vet inte, någon form av... Alltså min dotter... När hon kom upp i den åldern där det då var konfirmationsdags. Och jag är då själv inte konfirmerad. Och i mitt hem där jag är uppvuxen så var det liksom inte alls konstigt. Nej, men i alla fall då var Martina i den åldern. Och ni vet alltså med hela det här hysteriska utseendefixering och ytlighet och så vidare. Och då så sa jag att nu är det ju då så att man kan konfirmera. Och det kan vara den tiden. Och hur känner du för det? Och jag lite grann faktiskt pushade på. Eller sa jag tycker att det vore jättebra. Och jag tror att det är många frågeställningar som kan vara vettiga. viktiga för dig att få vara med och diskutera och att man får en ett ja bla bla bla, så där var jag. Ja, sagt och gjort. Då gick vi hit upp till denna kyrka, till pastorsexpeditionen.
Till den här?
Nej, till Katarina kyrka. Jag bor ju på Åsegatan. Vi tillhör ju. Ja, ja. Så vi gick hit.
Vissa tillhör.
Ja.
Men du tillhör också. Du är hedersmedlem.
Ja, just det. Precis. Ja, men
du är verkligen medlem.
Ja. Och hon hade sjungit i kören här också, Katarina kören. Och det gjorde sonen också. Hur som haver så kom vi upp hit till. Och det här är ju nu ett antal år sedan. 13 kanske. Då var vi här på pastorsexpeditionen och så sa jag då nu, eller sa jag, hon var med och var väl lite så här, mamma, jobbigt. Jo, hon är intresserad av, och är det någonting som hon kan få prata med någon om här? Då var det liksom ingen här som var kyrkligt engagerad ett enda dugg. Jag blev urprovocerad och då frågade jag någon, var han präst? Nej, det kan han ju inte ha varit, men alltså någon. Men finns det ingen här som tro på Gud överhuvudtaget?
Frågar du det?
Ja.
Det är underbart.
Ja, alltså. Och han var liksom, nej, vi är anställda. Jo, jag fattar, men jag tycker ändå någon slags, men då kunde jag känna lite style på grejerna. Skulle väl vara att man blev, vad roligt att du då som har en mamma som inte är med i kyrkan funderar på att, kunde man inte tycka att det var lite bra? Nej, men det var som fyll i här och nej, det har väl inte du med att göra vad jag tror på.
Var det så ungefär? Alltså,
så var det.
Det var så. Det är ju så helt otroligt.
Ja, då blev jag sur och, och Martina fick skämmas såklart.
Jag hoppas inte att det var mig du träffade.
Det var det inte.
Men det var så. Blev du arg då?
Ja, jag blev faktiskt att jag, arg. Jag blev klart arg och var nog rätt skarp i tonen när jag gick härifrån.
Därför att det här låter ju då som att nu börjar jag dra vissa slutsatser här.
Jaså?
Jag berättade ju det för dig att det var någon som sa att du skulle göra en teaterföreställning här. Men det var
kan
inte så.
Kan det ha varit det här?
Jag tror det. Och att du hade blivit liksom på något skarp.
Ja, det var jag faktiskt.
Men det var ju faktiskt. Ja, vad ska, det är otroligt vad du säger.
Ja, därför att alltså, om man reducerar då det här till bara någon slags administration, då tycker jag väl ändå någon form av själva idén lite grann går förlorad.
Ja. Det är en underbar funktionär. Och då vet du att egentligen kyrkan har ett problem, därför att liksom vi är ju en gammal myndighet.
Mm.
Så det är precis det du möter. Mm. Liksom, ja, men då kan du, så att, och här kommer också folkboföra sig och hinderspröva och allting förut. Och därför de flesta kyrkor är ju fortfarande liksom byggda som myndighetsbyggnader, nästan som Fort Knox.
Mm.
Och bara att ändra om en entré, att det inte är som ett kontor här, är ju inte, det är inte helt oprovocerande faktiskt. Därför det sitter, alltså, så mycket sitter ju i våran institution. Men, och då kan man ju säga att, jag tänker på din mamma, men väldigt, väldigt många människor faktiskt tar ju avstånd från kyrkan för att de märker att vi inte menar allvar någonstans.
Ja, för att just det.
Men tycker att vi är för, på vilket, när du svarar, på vilket sätt är vi för luddiga då? Eller vad liksom är vi för?
Det här var mitt exempel.
Det här, byråkratiskt,
jag, det här är alltså ingenting som jag går och stör mig på. Men när vi pratade om tolerans så tycker jag inte Svenska kyrkan verkar utmärka sig för bristande tolerans. Utan det finns en väldig öppenhet. Ja. Som ibland då snudd på kan vara för, alltså då menar jag inte jag i välkomnandet, för det tycker jag absolut ska vara, och det är underbart, och det är därför det är bra med att man öppnar flyktingförläggning och så vidare. Men om man säger att man kan gifta sig och man får en präst och ingen behöver vara med i kyrkan, alltså det tycker jag är lite, vad är det för verksamhet? Ska det vara, är det en catering liksom, förstår du?
Jag fattar.
Ja. Och eller är det nej, dumt att tänka
så? Nej, jag tycker att du,
jag är inne på något i alla fall.
Du är inne på ett väldigt viktigt ärende. Och kyrkan kanske ser ut som den gör för att inte du är med.
Vad bra sagt.
Men du är med.
Mm, alltså,
alla som vill vara med.
Ja.
Så att man, och jag tycker, vill man inte vara med ska man inte vara med. Men,
nej.
Men det här påminner mig om en Søren Kierkegaard, den danske filosofen. Han berättar historia om en svensk präst som han predikar så bra.
Mm.
Så att folk börjar gråta. Så, och då skyndade sig prästen ut i vapenhuset efter predikan och sa till till liksom, ni ska inte ta det så allvarligt, vi är inte alltid säkra på att det här är sant. Och nu är det väl skönt att det finns en öppenhet och ett tvivel någonstans, men att det är klart att dels har vi ett ärende. Ja. Och när du ändå, som var väldigt märkligt vad du sa så här, att du berättar att du, alltså jag tänker, vårt ärende är att vilja få människor att vilja leva. Ja. Att tro för mig är livsmod. Alltså, ja. Alltså att det är, och det här har jag tittat på själv, utan det här är Martin Luther, det är fidusia, det är liksom förtröstan, tillit är ett av ordet för tro. Mm. Och så sa du att du har fått en gåva, att du vill leva. Mm. Och så är det ju inte för väldigt många som kommit hit, har ju varit för att den liksom, den lågan har varit så svag. Men
jag upplever ju verkligen att det är en gåva. Och jag känner mig ju liksom ödmjuk inför att jag har fått en skänken. Och jag har verkligen inte förtjänat det. Och inte gjort rätt för det. Utan jag bara är sån. Och jag har varit det sedan jag var liten.
Nu låter det som en inkarnation av Martin Luther.
Är det så?
Ja, nåden akulären.
Ja.
Men det är
en tjock tysk präst.
Ja.
Munk kanske han var. Var en munk?
Han var ju munk tills han då plötsligt han späkte sig, och så plötsligt är han med om en, när han håller på, han hamnar i ett fruktansvärt oväder och tror att liksom att hans liv är över, och upplever att han också, allt den där späkningen inte lett till någonting, utan han blir liksom räddad av nåd, och så lämnar han och gifter sig med en nunna.
Men tycker du då att det är orättvist, den här bilden vi har av Luther, och vi kallar, alltså du vet det lutherska och arvet, det ska jag säga att det finns för lite av, tycker jag, i och för sig. För jag menar, det där med att man, alltså det lutherska arvet, det tycker jag är en myt nu för tiden.
Det är en jättemyt. Ja. Luther var ju, han var ju, men han är ju, det var ju komplex som alla människor, men han var ju en otrolig...
Ja, nu missförstod du mig, för att det här var intressant och det vill jag gärna höra om. Men jag menar så här, att vi säger om oss svenskar, eller i vårt samhälle, att vi har det här lutherska arvet som är... Att det är dystert och att plikten och du vet... Som är, nu tycker jag att man är uppvuxen i så mycket sånt där. You can do anything, honey. Och alla är liksom för mycket åt det hållet. Jag kan verkligen tycka att man behöver lite Luther som bara... Du dämpar ner det lite grann.
Ja, det är bra.
Ja, men med måtta.
Ja, det är underbart. Alltså. Gå med i kyrkan. Vi betalar avgiften. Vi sponsrar dig. Ja. Nej, men det är så att... Hur kom vi in på det här nu då?
Det var ju det där med att jag var som Luther, för jag är glad att leva.
I ett yrke som är, tänker jag, också bland de mest farligaste och mest livshotande yrken som finns, där man alltid, jag tänker bilden av en skådespelare är ju att man är självförbrännande och mår dåligt, och jag brukar säga att en av grundpelarna i kyrkan är ju arbetslösa skådisar. Mm. Alltså som har kommit och tankat livsmod här.
Mm.
Jag tänker att det är en vem har gett den gåvan då?
Ja.
Om det är en gåva, en skänk.
Jag kan också känna mig lite så att jag är inte helt bekväm med att prata om det, ska jag säga. För jag tycker jag vet ju så otroligt många som mår så dåligt, och jag vet inte om det upplevs som att det är så toppen att jag ska sitta och säga jag tycker livet är, alltså, förstår du? Jag tycker liksom att jag har det här och jag är väldigt glad för det. Det betyder ju inte att jag är glad hela tiden, inte på något sätt, men jag kan liksom, jag är sån där, jag gillar hela grejen. Jag tycker om att andas lite grann. Alltså jag tycker det är en stort bra grej. Och så kanske det är så att, ja, men som jag berättade för dig, att jag har verkligen haft mitt av livet. Det har vi alla. Alltså med våra smällar och törnen och allting. Så är det så bluesigt alltihopa. Men så
tar man en kopp kaffe och då är det gott. Och så kanske jag tar en snus. Och kan man inte låta bli och må lite bra på något sätt? Nej. Mitt uppe i alltihop.
Avledningsmanövrar är väldigt bra.
Ja.
Man kan liksom inte... Det är andra Kierkegaard-citat. Han säger det är bättre att vara ett handlande jag än ett lidande jag. Då är det inte shopping, utan då är det faktiskt störst. Men jag tänker då, det är väl ändå en av de få saker. Ingen blir ju olycklig för att en annan människa... Jag tror faktiskt att
Men man ska inte yvas heller.
Nej, det ska man inte göra.
Nej, och det vill jag inte göra.
Men jag tänker att det är ju ingen som blir olycklig för att en människa är lycklig.
Nej.
Utan det smittar ju snarare... Ja. Jag tror olycka... Alltså, depp föder depp.
Ja.
Men du springer också.
Ja, det gör jag. Och det är ju en av... En jättebra grej. Och när man mår dåligt. Det är ju faktiskt att röra på sig. Jag kan verkligen bli... Det här är ju i avdelningen inte kul grejer att säga. Hörrni, om man mår dåligt... Ut och spring lite grann. Sitt inte inne och deppa och gräv ner dig. Utan om du nu har det riktigt överjävligt i livet, så ger du dig ut på en språngmarsch och mår du mycket bättre. Alltså en sån människa, du vet, man vill bara... Kan ingen nita Sissela Kyle och be henne bara försvinna?
Men det är ditt tips i alla fall.
Det är faktiskt mitt tips. Ja. Det är i princip...
Det är i princip mitt enda tips också. Eller,
ja, det är det.
Nu vet jag inte om Ingmar Bergman, men han, jag vet inte om han var ute och sprang, det tror jag inte. Men han sa
att, han var ute och cykla.
Han var ute och cykla. Ja, men han sa i alla fall att demonerna älskar när de ligger kvar i sängen. Ja, därför han låg kvar så länge i sängen kanske.
Ja.
Men springer du ensam?
Jag springer så roligt. För att springer så
det här
roligt.
Är springande frågan.
Nej, men jag springer så här. Det är en kompis som heter Susanne Halvares och som är skådespelerska och regissör, och nu mera jobbar på Stadsteatern, och vi känner varandra. Och när vi arbetade med pjäsen Onkel Vanja här på Boulevardteatern på Söder, så då var det, året var 1993 och det var den 2 augusti. Då tittade vi på varandra och så: du har blivit ganska tjock. Du med.
Sade ni till varann?
Ja. Så det var ju väldigt frankt och öppet. Men man kanske sa: jag har blivit tjock. Och då sa hon: jag med. Och då sa jag: ja, verkligen. Eller något. Nej, så var det inte. Men ungefär. Hur som helst, så bestämde vi ska börja springa. Så då åkte vi ut till Hellasgården. Och med fasansfulla umbäranden tog vi oss igenom 4 kilometer. Och det var inte roligt, ska jag säga. Och så bestämde vi, ja, vi gör det igen. Och det var hemskt, och det var hemskt, och det var det i alla fall 15 gånger var det vidrigt. Och sedan var det inte enbart obehagligt, utan någon aning av att det kanske går att genomföra detta utan att vilja dö. Så, och efter det så vände det. Och sen dess så springer vi 3 gånger i veckan.
Hon och du?
Hon och jag. Och nu har vi blivit fler. Vi är precis som en liten kyrkogrupp. För nu är vi fler som har kommit till. Och då gör vi så här att vi åker bil ut. Man kan även åka buss, säger jag. Och det går jättebra. Och det är många som gör det. Men jag har bil. Och vi kör i den. Och då sitter vi så här i bilen. Och vi har ju då hållit på sedan 93. Och så pratar vi så här. Exakt hela tiden. Om allting. Om livet, om teatern och om barnen och om våra män och att det är slut. Eller att man har träffat en ny och att man är sjuk och att man är rädd för döden. Och att det gick så dåligt och att man är arg på någon. Och hur ska det gå med budgeten och liksom allting. Så pratar vi så här exakt hela vägen. Och så kommer vi fram till Hellasgården och så parkerar vi bilen. Och så går vi till biljettautomaten och så pratar vi så här hela tiden. Och så går vi tillbaka och lägger biljetten i automaten. Och så pratar vi hela vägen till tennisbanorna. Och där någonstans är vi ju då kanske inne på några recept. Och lite goda grejer som man har ätit. Och någon som man är arg på. Och då vid tennisbanan säger vi så här: nu börjar vi. Då säger vi icke ett ord till varandra. Och springer med behörigt avstånd från varandra. 6 kilometer brukar vi springa. Aldrig säger någonting, om inte någon trillar eller alltså, så, då kan man stanna. Men annars så håller vi liksom avståndet och så springer vi hela vägen så här, och så kommer vi fram till mål. Och så börjar vi prata och så pratar vi exakt hela vägen till bilen och hela vägen.
Så, hur kan man vara så rolig?
Ja.
Men det här, jag har nämligen, det var inte därför, men jag har en liten tes här nämligen, uh-huh. som jag tycker du styrker. För att, det är kanske en ledande dum fråga. Om du hade gjort det här själv, hade du då hållit på sedan 90-talet?
Aldrig, Olle. Vilken fin fråga. Nej, men det, vi säger ju det verkligen till varandra att åh, vad bra att du finns och vad bra att vi finns i den här gruppen då som nu är några fler. Men vi är ju själva kärnan är så ja.
Det här låter som en slags abstraktion av en kyrka.
Ja, men det är nog det, precis. Och då säger vi, om du inte fanns så skulle jag inte springa för det regnar och jag är trött och jag har egentligen inte tid. Men eftersom du säger att du ska springa så vill jag inte vara sämre än du. Och jag vill framförallt inte att du ska känna att du är så mycket bättre än jag. Så att därför så gör jag också det. Och så har vi med varandra. Och så uppehåller vi det här. Och då ska jag säga att när vi började då 93. Det var inte det att vi var så otroligt bra kompisar. Och det är en tredje som heter Anna-Lena Hemström. Som också är skådespelerska. Som också är med väldigt ofta. Ingen av oss var så där jättebundis. Men vi har blivit det. På alla de där åren, alla de där samtalen i bilen.
Och de som känner mig vet i alla fall att det är det enda jag tror på. Alltså,
att röra sig.
Det snackar om vad prästare han tror på. Vi behöver alla en högre makt. Mm. Och en högre makt
kan vara Susanne Halvares.
Säg det inte till henne för hon kanske får storhetsvansinne, men alltså att någonting kan vara också en lägre kraft. Man kan ju också få någon som drar ner den, men att det är klart att det är alltså om du är helt sänkt och låg så är det klart det är otroligt jobbigt att ta ut och springa. Mm. Men det är ju väldigt lättare om någon kommer och hämtar det.
Ja.
Så att för mig så är det en det är egentligen det är i alla fall metoden här, det är att försöka organisera dig.
Jag är med totalt.
Och det alltså, jag tror inte att det finns någon metod för att ta sig ur psykisk ohälsa.
Nej.
Jag tror inte det finns någon metod för att gå ner i vikt. Jag tror inte det finns någon andlig väg ta sig ur missbruk och någonting. Men jag är helt övertygad om det goda sammanhanget.
Mm.
Och att man tillsammans kan utveckla rutiner.
Mm.
Så att det här är faktiskt jag tror att det här är en liten påminnelse till oss alla.
Mm.
Så att kan vi gå hem?
Mm.
vi är nära nu någonstans. Men det här är väldigt. Men visst är det så?
Mm,
så det är din kyrka kan man säga.
Ja, det kan man faktiskt säga. Och jag brukar jämföra det med meditation. För jag tycker då i det där. Samtalet är ju en sak och det är otroligt viktigt. För det är ju ett nätverk. Och man pratar om högt och lågt och sådär. Det är bra. Men när jag springer, då jag brukar inte lyssna på någon musik eller någonting, utan jag bara springer. Och då kan jag tänka innan att, ja men, nu är det jättebesvärligt. Vi kan prata om det sen också. Guldbaggen som ju var en sån
Vi måste ta för att vad hände?
Nej men jag ska säga det sen. Jag vill säga det här först. För det var bara ett exempel på att det var verkligen inte roligt att vara Sissela Kyle ska jag säga.
Och då var, berätta nu, men då hade du den här.
Men då sprang jag och när jag sprang då kunde jag tänka, nu ska jag tänka på allting. Jag ska tänka på precis hur det var, vad jag har gjort, vad jag har sagt, vad andra har sagt om mig. Hur är det här? Jag ska tänka på det och så springer jag och så tänker jag på alltihop. Och det behövs många gånger men jag kan ändå känna att jag kan komma fram till jag får leva. Nu ska jag berätta vad det var som hände.
Får jag säga innan bara beskriver det? För att jag tänker att man kan ju aldrig på något sätt tänka sig ur en katastrof. Alltså att om man säger att vi ska sluta tänka på det, då blir det bara ännu värre.
Mm.
Men man kan har avledningsmanövrar. Man kan springa.
Mm.
Så jag tror att det faktiskt är.
Ja, absolut. Men, om jag hade satt mig, vilket jag naturligtvis gjorde, om jag bara satt och grubblade och liksom gick igenom. Det var inte alls detsamma som att göra det till denna rörelse. För det är någonting som händer. Och jag tror man även kan gå. Men det är lite det där också att man är tyst och bara att kroppen är upptagen av någonting och då kan huvudet hålla på. Men jag tänker mig själv som att jag vill gärna vara en anständig människa. Jag vill bete mig så att jag kan stå till svars för det inför mig själv. Jag kan säga
inför,
att jag...
Ja, intressant.
Ja, men ja, så nästa, tänker jag. Ja. Och det, jag menar inte att jag gör dumt och säger dumt och alltihop här, men i någon mån och så mycket jag som möjligt så vill jag på något sätt vara en anständig människa. Så är det. Och då efter det här på, med Guldbaggegalan, då var det ju den här showen och där jag var programledare och Kalle Norlén hade skrivit manus och jag var ju med och också skrev naturligtvis, för det är alltid, och vi hade jobbat som 17 med det och gjort jätteskojigt, och där är det med ett visst moment av att jag driver en del med folk och skojar liksom och sådär, men försöker få det att det hamnar på mig själv till slut också. Det kan bli lite sådär. Hur som haver, innan själva galan så var det en förgala som det kallas. Och där, det var inte skrivet något manus och det var inte repeterat till skillnad från själva den tv-sända galan. Men den här förgalan skulle nu för första gången sändas på nätet. Och det här skedde i en väldig stress och i någon slags nästan paniksituation. Dels för att vi inte hade skrivit och vilka är det som ska presentera och hur ska de, ja man får hitta på fort som 17 och så är det då inga repetitionstider. Och dessutom var det så att den gamla härliga Kenneth Fant skulle hålla ett tal som skulle vara 4 minuter, men det var 12 minuter. Så att det blev liksom stressen öka och det var så här, ska Anna Särner göra presentationerna? Nej, men vi hinner och Sissela du måste in först och hälsa på publiken och sådär. Så att i denna stresskontext föds då de här presentationerna där det som blev fel och där den som var den riktigt allvarliga var att han som är på radio heter Kodja Kolor. Där skedde det här ordvitsen då som var Kodja Kolor, Koda Kolor. Och då presenterade jag honom som, och nu kommer Kodja Kolor, nu blir det färgfilm. Och han är svart. Och det, jag ska säga för det första, jag inte ens visste att han var svart. Men det spelar ingen roll, det var så här. Och ingenting hände med detta, utan sedan var det fest och vi hade så roligt. Och det var en stor succé, alla var nöjda. SVT var nöjda, Filminstitutet var nöjda. Ska jag säga till er att Persbrandt tog av sig solglasögonen och tackade för en trevlig show. Alltså det var, vi snackar braksuccé. Jag drack väl lite vin och var härlig och avspänd och åkte hem med min man och somnade så gott och vaknade nästa morgon lite lätt lindrig och då ringde telefonen och hej, det är Aftonbladet, hej, vi vill prata om Guldbaggen, ja det tror jag det, så här liksom. Ja, det är ju många nu som har på Twitter, så är det ute nu en väldig reaktion mot de här rasistiska skämten som du hade. Vad? Ja, du kallar ju Kodja Kolor för färg-tv. Nej, verkligen inte. Ja, du menar alltså färgfilmer? Men snälla, det var ju... Och när jag börjar förklara så hör jag att den här killen, hur gammal är han? 27. Han vet ju inte vad Kodja Kolor är. Han vet inte vad färgfilm är överhuvudtaget. Nej, men alltså han lever ju med en mobil... Förstår ni? Alltså hela grejen var ju totalt klar för mig då, bara att... Men gud, så totalt fel. Vad är detta? Hur har det blivit? Och sen var det liksom igång med en... Och där väldigt många reagerade. Och många var ledsna. Och många var enormt besvikna på mig. Att jag hade gjort så här. Att jag hade skämtat och haft det här verkligen dåliga omdömet. Och min första reaktion var naturligtvis att slå ifrån mig och hitta alla de här förklaringarna som jag hade. Men sen tänkte jag så här. Om jag inte hade varit jag, om jag hade varit någon annan, då tror jag att jag hade tyckt att det där var dumt av Sissela Kyle. Det var obetänksamt av henne. Hon borde ha vetat bättre. Och då skrev jag en ursäkt som skickades runt och ja, togs emot ganska bra. Några blev väl arga på det också, men jag menar, det var vad jag kunde göra på något sätt. Jag kunde ju bara förmedla... Jag gjorde ett fel. Och jag ber om ursäkt. Så var det. Så ska jag bara säga att lite roligt mitt uppe i alltihop. För det här tog många mil att springa bort.
Precis. Ska jag säga. Ja.
Det tog många mil. Och jag önskar så att jag kunde göra om och göra bra. Och att jag kunde vrida tiden tillbaka. Men det kan jag inte. Jag kan bara be om ursäkt. Och jag kan säga att jag kom fram till att jag får leva. Så att det var ju ändå någonting. Ja. Ja, tack så mycket. Men jag fick ett brev hem anonymt. Där det stod så här. Hej Sissela. Jag tyckte att din ordvits om Kodakollor var ganska rolig. Men så är jag över 50 år och från Göteborg.
Hörrni, att Sissela är otroligt glad att du är här. Vi ska försöka ta tron på mera allvar, men också vara roliga. Och sen ska vi springa långt och komma ihåg att det krävs många guldbaggar för att övervinna en någonting som går fel, vilket gör för mig nu när det gör det. Men jag tänker att vad jag vill säga är att när alltså hur ont det gör, att fast man inte menar något illa. Jag tror vi alla känner igen oss, vi vill så väl, och så blir någonting helt tokigt och så går vi och dömer oss själva så otroligt hårt. För det lät som du verkligen gjorde det.
Ja, alltså jag gjorde fel.
Ja.
Jag gjorde något.
Men du menar inget illa?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej. Och det är så. Att vara människa, det blir lite tokigt ibland.
Ja, det.
Men nu är det så att tiden är ute. Och det här,
jag skulle vilja säga en grej till först. Eller två saker. Jag skulle vilja säga en sak till dig. Och sen skulle jag vilja läsa en dikt som har betytt väldigt mycket och betyder mycket för mig.
Får jag absolut.
Det? Då ska jag säga till dig att det är ju roligt. Du är ju präst. Och det måste ju vara ett yrke som påverkar människor. Alltså de måste reagera väldigt mycket när du är präst. Eller inte när du är det, utan att du är det. Mm. Och att man då genast börjar fundera på saker som har med andlighet och tro och sådär att göra. Min man, han är psykolog. Och om ni visste vad människor reagerar, det är så intressant. Det är så många som börjar prata med honom om saker som jag inte alls tror att de hade tänkt. För att de får sån lust och de tänker att han vill. Det vill han också. Mm. Men det är verkligen ett arbete som påverkar. Ja. Så måste du verkligen vara som präst.
Så är det. Vi måste göra en del två av det här innan vi dör. Därför att det är verkligen så. Och problemet är ju också, vi ska sluta nu. Men det är ju att för att få prata om livets liksom svåra saker, måste man nästan gå till en psykolog. Alltså,
ja.
Man behöver inte gå till en psykolog för att liksom prata på riktigt. Men det är nästan också att det är så. Och det är därför jag egentligen inte har presskorten på, för det blir en overkill.
Jag förstår alltså, det.
Jag tycker liksom att då liksom.
Ja, även om det är ganska coolt.
Ja, jag har det hemma när jag diskar har jag alltid det. Men att
för det är det. Jo, nu tänkte jag läsa den här dikten som anknyter till det här med guldbaggen och löpningen och alltihopa, och som jag läste som tonåring och som sedan har varit med mig i livet. Ack, låt mig leva riktigt och riktigt dö en gång. Så att jag rör vid verkligheten i ont som i gott. Och låt mig vara stilla och vörda det jag ser. Så att detta får bli detta och inget mer. Så är, om av det långa livet en enda dag var kvar. Då önskar jag det vackraste som jordelivet har. Det vackraste på jorden är bara redlighet. Men det gör ensamt liv till liv och verklighet. Så är den vida världen ett daggkåpeblad. Och in i skålen vilar en vattendroppe klar. Den enda stilla droppen är livets ögonsten. Ack, gör mig värd att se i den. Ack, gör mig ren.